Svechnikov now. Moves in. Oh, Wallstedt robs him!
Välkommen till ännu ett avsnitt av Längs sargen, det femte i ordningen med mig Peter Ekholm och Campus Duvefelt. Det är ju vi som kör den officiella podcasten för nhl.com/sv. Och Hampus, det här är en måndag, den 24 november ska vi tillägga, en ganska rolig måndag att vakna upp om man är intresserad av svenska hockeymålvakter.
Ja, verkligen, som jag uttryckligen är. Vi såg ju precis i nattens omgång så såg vi en svensk målvakt hålla nollan igen, får man väl säga. Ingen mindre än Minnesota Wilds Jesper Wallstedt.
Tredje nollan på de senaste fyra matcherna för hans del. Och vad tror vi? Har vi en ny målvaktsstjärna född, eller är det bara en otrolig formtopp han är just nu?
Alltså det kan väl vara lite både och, men Wallstedt har väl så länge jag kan minnas alltid sett som den liksom riktigt stora nästa svenska målvaktsstjärnan. Sen har det väl tagit ett tag liksom att etablera sig, att spela in sig i AHL, att få sina chanser i NHL och just i Minnesota också, där de har haft en rätt stark målvaktssituation under flera år tidigare då, med Filip Gustafsson och fram tills den här säsongen så har de även haft Marc-André Fleury ett par år. Så det är väl kanske en perfekt storm av att en målvakt som tagit den tiden det behövs för att utvecklas och nu får chansen i en trygg roll som, ja men, egentligen uttalad andra målvakt, men kanske nästan har spelats in i konversationer och har en sån här 1A, 1B uppdelning. Eller vad är din bild av Wallstedt?
Nej, jag håller med. Alltså det är ju jätteimponerande, verkligen. Han har ju haft svårt att, som du sa, var inne på att ta sig upp och liksom få ordentligt med matcher i NHL, men i och med Fleurys tack och bock inför den här säsongen så har det ju blivit hans tid att någonstans visa att det är han som är framtiden för Minnesota Wild. Visserligen har Gustafsson många år kvar på sitt kontrakt, men också på sin karriär såklart. Han är precis kommit in i sina prime-år givetvis, men det talar ju jättemycket för att Wallstedt kommer kunna ge Minnesota ett jättebra målvaktsspel de kommande åren. Men att han håller 3-0 på fyra matcher den här säsongen, det är ju helt otroligt faktiskt.
Ja, det är väl kanske lite, den nivån kanske inte är liksom hans standard, det får man väl vara ärlig med. Och sen är det väl också liksom, om man tittar till hur Minnesota Wild spelar eller hur de vill spela, så har ju alltså Gustafsson har ju inte legat på latsidan heller. Han har ju två hållna nollor för egen del, 5 nollor totalt för Wild på, vad är det, runt en fjärdedel av säsongen. Så att uppenbarligen så finns det ändå någonting i sättet Wild spelar som möjliggör målvakter att ha bra prestationer, tror jag också. Sen är de ju duktiga målvakter, men ja, ett angenämt problem att ha, får man väl säga, för Minnesota.
Det gör det också väldigt intressant ju att se på Wallstedt som spelare, att komma in, har haft ett tungt år bakom sig, kanske inte haft det där självförtroendet. Jag läste någonstans att han sa att han är mycket gladare nu dessa dagar än för ett år sedan liksom. Och bara vad det kan göra för en spelare. Så att jättekul för Wallstedt såklart att han kliver upp. Men den stora frågan är nu, med den här formen, det är månaden kvar till Sam Hallam ska presentera sin OS-trupp. Jag vet att du har med Jesper Wallstedt i din lineup. När vi ändå är inne på honom så kan vi lika bra riva av alltihopa, tycker jag. Men OS kommer. Vi får väl se hur de resonerar till den ska se ut, den här truppen. Men det finns ju Jakob Markström, Filip Gustafsson har redan nämnt, och Linus Ullmark. Det är ju de tre kanske största namnen på målvaktssidan. Förra året i Four Nations så fick Samuel Ersson komma in som första reserv, som Markström skadade sig. Så då var det ju Ersson, Ullmark och Gustafsson i Four Nations. Nu är frågan, om vi räknar Ullmark, Markström och Gustafsson som de tre mest etablerade namnen, men Wallstedt har väl ändå smugit sig in som fyra nu?
Frågar du mig så ska Wallstedt vara med i den truppen alla dagar i veckan.
Och det... I truppen?
Ja, han ska in i truppen. Han ska in i truppen. Oj. Ja, nej, det är glasklart för mig. Med det resonemanget att han kommer förmodligen inte vara etta. Även om han fortsätter på det här spåret, på den här nivån, så varför inte? Släng in någon som etta. Om vi ser till hur statistiken har sett ut för de andra etablerade och på förhand kanske lite mer givna målvakterna den här säsongen, så är det ju ingen som har direkt sprungit iväg med målvaktsspaden och verkligen visat att ja, men jag ska ha första spaden. Liksom. Det finns ingen målvakt som, upplever jag i alla fall, som är liksom den här riktiga klippan man vill ha i en OS-trupp, liksom, en kort turnering. Så jag ser det som att... Alltså, med samma grundresonemang som jag tycker att Leo Karlsson ska få kliva in som första center och bara liksom få allt förtroende att köra och leda liksom den svenska truppen, är att spela på de spelarna som är heta. Liksom. Ge dem chansen, få dem att lyfta. För om vi ska vara liksom lite, ja, men helt ärliga, lite krassa så där, så du får stoppa mig om jag är helt ute och cyklar. Men oavsett vilken forwardstrupp Sverige tar med till OS, så är vi väl som bäst trea sett på pappret, om man säger.
Ja, men forwardsmässigt håller jag väl med dig om det.
Som bäst trea, yes. Och backsidan, oavsett vilka backar vi tar med, så är vi väl som bäst tvåa. Kanada är svår att slå, tänker jag.
Ja, jag håller ju Sveriges backar kanske bäst, som bäst i hela.
Okej, okay, ja, men på en bra dag kanske.
Över åtta backar, sen så är det klart en finns toppar och dalar. Men,
Ja, okej, okay, ja, fair. Men utifrån mitt perspektiv så skulle jag sätta den som tvåa där, som bäst, liksom, om alla är i toppform och så vidare. Och det känns väl lite som att många av de andra nationerna, och kanske framförallt Kanada, som är väl den största guldkandidaten, har ju lite av den här X-faktorn. Det finns någonting som är lite, som inte är som någonting annat. Och Sverige har ju till viss del börjat få det nu med specifikt den här säsongen med Leo Karlsson och Nylander. Det hade varit kul att se dem till exempel i en första kedja. Men jag vill ha en till X-factor. Och för mig är Jesper Wallstedt börjar spela sig till att vara en sån här riktig X-factor. Och ja, det kombinerat med att jag har inte imponerats av vem är jag att imponeras, men av det jag har sett så tycker jag inte att Ullmark har sett särskilt skarp ut. Så för mig, hade jag varit Sam Hallam för ett dygn när truppen ska tas ut, så hade jag tagit Gustafsson, Markström och Wallstedt. Hur hade du gjort?
Jag gillar Wallstedt och har gjort så sedan han kom upp i SHL en gång i tiden. Och på JVM och i de få landskamper han har gjort för Sverige. Nu har han haft 4-5 riktigt bra matcher här. Han måste ha lite mer kött på benen, tror jag, för att ta en plats i det här OS-et. Tror jag. Fortsätter han att spela som han gör under hela december här, då är det klart. Då kan vi börja kanske prata om man ska vara trea. Men jag tror att rutin i ett OS kommer vara viktigt. Sen säger jag inte att man ska ha med en ung spelare för att se och lära. Jag hade ju till exempel Rasmus Dahlin i Pyeongchang 2018. Då kom han ju med och fick vara lite extra back där och se hur det funkar. Så att jag stänger mig inte ner möjligheten av att han ska vara med, men jag tror att han behöver hålla den här nivån eller en liknande nivå lite längre, faktiskt.
Men säg att han gör det då, och sen det går lite stolpe ut för Ullmark och Gustafsson och Markström. Svårt att se kanske att det skulle gå stolpe ut för Gustafsson om det går bra för Wallstedt. De spelar ju ändå för samma lag. Men okej, men hypotetiskt då, vad skulle det krävas för att Wallstedt startar i OS?
Mot Italien, i första matchen.
Ja, eller bara liksom att han är den som...
Nej, men då ska det nog krävas att...
Skador kanske.
Ja, men jag tror att han måste först och främst utmanövrera Gustafsson i Minnesota. Så att han kommer in, om man nu är Wallstedt skulle bli uttagen, att han kommer in med en superbra januari bakom sig och att han har stått merparten av Minnesotas matcher. Mm. Det tror jag. Sen måste nog Markström vara skadad och missa OS. För att jag tror Markström är etta när han väl du, kommer till...
när han väl Markström kommer till. No matter what, typ.
Nej, men jag vet inte. Det här är en så kort turnering.
Mm.
Jag tror att man måste ha en grund att stå på. Markström har ju inte bara där ett bra målvaktsspel. Det är ju en otrolig ledare också, om man förstått. Om man har förstått på alla de som har uttalat sig om honom. Så att jag tror fortfarande att Markström kommer att vara etta. Men visst, spelar Wallstedt så här bra och det blir någon skada hit och dit. Som jag sa, jag tror han är före Ersson just nu, som fyra i alla fall, efter Ullmark, Gustafsson och Markström. Sen så måste ju absolut Ullmark spela upp sig. Och Gustafsson måste ju fortsätta hålla sin nivå för att få komma med till OS. Jag tror vi pratade om det i något avsnitt tidigare här. Att den svenska målvaktssidan i NHL har ju varit lite svajig. I alla fall de inledande veckorna. Men nu kommer ju sånt här utropstecken som vi kanske väntar på och som vi verkligen gillar. Och det ska bli otroligt spännande att se vad hans spel kan leda till, den gode Wallstedt.
Ja, och verkligen. Och som slutpunkt så kan jag väl tillägga att det kanske finns en del sanning i att en av anledningarna till att Wallstedt står ut så pass mycket för mig, eller så att jag liksom blir så taggad på att se honom spela, är väl just det att det inte har sett fantastiskt ut för de andra målvakterna. Det hade nog varit en annan sak om liksom, ja, men Markström låg i toppen av statistiken eller Ullmark. Så att det är nog delvis därför Wallstedt står ut också, bör sägas.
Det är i alla fall bra för svensk målvaktshockey, ja, överlag. Från Wallstedt till några andra svenskar som var i farten i Stockholm förra veckan. Ju, man ser på din tröja där, NHL Global Series kom ju till stan igen. Och det var väl en härlig helg, va?
Ja, men en härlig halv eller nästan hel vecka i Stockholm för oss som var där och följde lagen på plats. Så... otroligt roligt, alltid en ynnest att få ta del av NHL hockey på plats och även liksom få vara runt omkring liksom hela maskineriet eller hela, ja, men allt som det medför när NHL kommer till stan. Ja, vi hade ju lite diskussion innan där om vilket avsnitt det här egentligen skulle vara. Är det avsnitt 4 eller är det avsnitt 5? För vi under Global Series så körde vi faktiskt en live-podd på Global Fan Tour.
Det räknas väl in som det fjärde avsnittet och så det här blir femte.
Vi är inne på femman nu.
Ja, det får vi väl ändå säga.
Okej. Okay. Tänker när vi ser tillbaka på det, när vi är 100 avsnitt in, eller ett par år i framtiden, så är det bra att ha liksom ordningen klar för sig.
Då är det här vattendelaren liksom.
Ja, exakt.
Nej, men om man tittar kollar man på Spotify och på listan så är ju det här avsnitt 5. Det här.
Nummer 5.
Ja.
Men podden var ju kanske inte det allra hetaste under veckan, utan det var förstås matcherna mellan Penguins och Predators som spelades på fredagen och söndagen.
Nej, men precis, mina intryck. Ja, men jag skulle precis säga det. Vi har ju skrivit och pratat rätt mycket om de här matcherna redan. Så verkligen. Jag tycker vi behöver inte gå in på djupet. Men mina intryck...
Nej, men av själva upplevelsen, tänker jag. Av Global Series, vad tar du med dig?
Nashville inte kanske behöver ha panik och liksom kasta om kul det här lagbygget riktigt än. De visar ändå fortfarande att det finns något där. Det finns något där att bygga på. Det visade de tydligt. De spelarna har liksom inte kastat in eller så. Så jag menar, där finns det absolut någonting att bygga på. Sen behöver de ju hitta en jämnhet i spelet. Man såg ju, det var ju inte i första matchen, det var ju först på slutet de kanske kom igång. Och sen i match 2 så började de ju jättesvajigt. Nashville. Samtidigt, Penguins hade en ganska knackig form in till matcherna ändå, även om de har sett bra ut under hela säsongen totalt sett. Men spelade ganska bra och så här, även om match 1 inte kanske bjöd på någon supertillställning, så spelade det, var ändå liksom bitar i Penguins spel som var rätt så bra. Och sen så kom ju det fram tidigt i match 2 där de gick ut och liksom satte ton och gjorde 3 snabba och dödade den matchen ju. Så det var nu en bra resa för Penguins att få till liksom en bra andra match. Spelet funkar, veteranerna funkar. Och sen, men det var väl det, just det kanske. Och sen helgen svensk Forsberg skulle jag väl ändå säga, om jag får utnämna en sån, med tanke på hans kvitteringsmål, hans ankomst i folkdräkt och lite så. Han tog ju den här rollen att sticka ut lite.
Ja.
Före Karlsson kanske.
Ja. Ja, men det är nog det jag tar med mig mest utöver liksom, ja men härliga matcher, bra uppslutning, fans, supportrar, liksom saker och ting händer runt om rinken och sådär. Var väl just att, ja men Forsberg glänste, han stod ut, han och Karlsson axlade verkligen den här rollen som ambassadörer för NHL-hockey i Sverige. Och jag tycker det är så härligt att se att de har verkligen den förmågan att liksom, även om de för 100:e gången får frågan av, ja men kanske framförallt nordamerikansk media liksom, och berätta vad en svensk fika är, så berättar de med samma entusiasm. Och sen svensk media som kanske inte får chansen att prata med de här killarna så ofta liksom är nyfikna på, ja men har sina liksom svenska vinklar, men de tar verkligen både media, fans och all uppmärksamhet och ja men allt runt omkring på ett härligt sätt och ett sätt som representerar ligan och deras lag riktigt bra. Så att, ja, eloge till dem.
Bra, då har vi kommit fram till nästa punkt i det här programmet. Och amen, den har vi valt att kalla ligasvepet. Där vi tittar runt på ligan i stort och tar upp lite snackisar från som har hänt sen vi pratade senast i den här podden. Och idag tänkte jag att vi börjar med Western Conference för ovanlighetens skull.
Ja, sen är det din pide.
Oj, är det min sen?
Ja, jag vill lyfta väster ditt territorium.
Det är 3, vi brukar ju ta 3 snacksar var och hitta. Och jag vill börja med Colorado Avalanche som ligans bästa lag den här hösten. 9 raka segrar, 13 raka matcher med poäng. Inget kan stoppa dem, ser det ut som. Och på tal om heta målvakter så har ju Colorado Mackenzie Blackwood och Scott Wedgwood som den här helgen höll varsin nolla och utökade Colorados segersvit helt enkelt. Toppar ligan, ser verkligen bra ut Colorado, eller hur?
Ja, alltså det är i en liga som i övrigt kanske inte har stuckit ut särskilt mycket den här säsongen, alltså åtminstone individuella lag, så har ju Avalanche verkligen sprungit iväg med det. De har väl ganska god marginal som liga etta sett till poängprocent. De ligger i toppen av liksom gjorda mål, minst insläppta mål och sådär. Och de verkar ju verkligen vara liksom ett lag ute på uppdrag, on a mission. Jag vet att nyligen så vann de ju, inte i nattens match då, när de vann med 1-0 var det va? 2-0 kanske. Men i en tidigare match mot Nashville Predators den 22 november så vann de med 3-0. Men då var de liksom, efter den matchen så sågade de med sig själva i princip. Någonting jag skrev om på sajten då, på nhl.com/sv, att känslan från Avalanche är att de inte är nöjda med att bara vinna matcher, utan de har ett större mål i åtanke, och grundserien vid det här laget känns bara som en process liksom, för att förbereda sig inför det stora. Landeskog sa efter den matchen att vi var långsamma och slarviga kväll, vi släppte till flygande anfall och bra målchanser, det är inte så vi vill spela och det vet alla, det var ingen som behövde säga det till oss. Och Jared Bednar och tränaren gick ett steg längre och så vår första period var fruktansvärd. Vi hade väl kanske en bra forecheck, ett skott på mål som gav oss ledningen och efter det så föll vi ihop totalt. Och sen vi blev bättre i andra perioden framåt, men jag skulle säga att vi inte nådde upp till den nivå vi behövde spela på vid något tillfälle under matchen.
Mm. Och, ja, det är intressant.
Ja, och det är ju citat man kanske primärt hör från ett lag som nyss har fått stryk med 6-0, inte ett lag som har vunnit med 3-0, eller?
Nej, men exakt. Det är väl det som är lite skönt med Avalanche också, att de har den här jättehöga kravbilden på sig själva. Kanske framförallt Nathan MacKinnon. Alla vet hur driven han är liksom, och hur hårt han sätter. Och att, alltså, det han visar upp vill andra följa efter. Så att, nej, men det är, jag tycker det är häftigt att de verkligen tycker så högt om sig själva att de är missnöjda efter 3-0-seger. Men det är klart, men då kan man också säga, ja, men vi har bra målvakter och den målvaktssidan är ju intressant. Där framförallt Wedgwood kanske gör ett case för Kanadas OS-trupp, om vi ska toucha det lite. Vi kommer ju toucha de här trupperna mer och mer ju närmare vi kommer uttagningen.
Just det.
Men
just det.
Det är ju målvaktssidan som för ett år sedan var helt annorlunda.
Men verkligen.
De smög ju in en rebuild på målvaktssidan förra hösten. Ja. Då plockade både Blackwood, han kommer från Sharks, va? Och Wedgwood från Nashville, tror jag. Och hela den rokaden har ju blivit har ju fallit superbra ut, så nu har de en grund att stå på där. Försvarsspelet har blivit ännu bättre. Brent Burns är ju fortfarande ung, känns det som, när han spelar hockey. Han har ju fått jättemycket på backsidan. Och sen har ju Landeskog kommit tillbaka framåt. Så att alltså det här laget har ju komponenterna till att gå långt till våren.
Vi ser det, de ser det själva och motståndarna ser förmodligen det också. Så att de är ju verkligen laget att slå den här säsongen.
Men det är bara ett lag som har gjort än så länge. En förlust har Colorado. Det är rätt imponerande också. Eller en förlust har fått några tid.
Ja, precis.
Det är imponerande.
Verkligen. Verkligen. Hade du kollat det inför säsongen att de två kanske hetaste målvaktsparen i NHL hade varit Minnesota och Colorado?
Nej, inte på rak arm. Nej, det hade jag nog inte.
Nej, inte jag heller.
Men det är starkt. Nu till nästa lag i Western som jag vill snacka lite om. Det är Dallas Stars. Delar tvåa i hela ligan.
Hur hände det?
Ja, hur hände det egentligen?
Alltså inte för att de inte är bra, men det, liksom, vi har inte snackat om dem.
Nej, men de har smygit med från egentligen ingenstans och liksom under Glenn Glutzans ledarskap någonstans hittat ett seger och poängrecept. Förlorar sällan. De hade ju en, i början hade de väl en rätt så lång förlustsvit, typ 4 matcher eller någonting. Men sen har de bara haft 2 förluster i rad vid ett tillfälle. Båda gångerna var efter sadden eller straffar. Så jämnheten börjar komma i Dallas. Som ju det har pratat ganska mycket om inför säsongen med hur det skulle se ut. Och med ny coach och om det var det som behövdes och hela den biten. Så att ett litet kul utropstecken mest Dallas, tycker jag. Och därför vill jag lyfta dem lite. För de, som sagt, de ligger delat tvåa. Det är Carolina de som har 30 poäng just nu när vi spelar in det här. Och det var kanske ingenting som jag hade så här, reagerat på. Att oj, vad de är bra, liksom, de måste ligga högt upp. Utan var snarare när Dallas ligger i tabellen just nu.
Ja, precis. Nej, men det är precis som du säger. Jag upplever också att de har smugit med, alltså verkligen i och hängt på liksom Colorado i toppen helt utan att uppmärksammas till den grad de kanske förtjänar att uppmärksammas då. De är ju ett lag som på förhand, eller de senaste åren, har varit riktigt bra och på förhand inför den här säsongen också tillhörde liksom, ja, men en outside-tippning kanske till Stanley Cup, eller i alla fall var med om slåss om det. Så att det är ju inte förvånande på så sätt att de liksom går bra. De har ju materialet, har de ju visat. Men det fanns ju ändå en del frågetecken, som du säger, med ny coach och Rantanens första hela säsong i klubben också. Har ju gått väldigt bra generellt. Fram tills nu när han var lite stygg här de senaste två matcherna. Och fick matchstraff och fick en automatisk enmatches avstängning nu. Så det var väl lite negativt för dem då. Men i övrigt har han varit bra och gjort 28 poäng på 22 matcher.
Ja, men det är ju ett lag som har varit i tre raka konferensfinaler också i West. Exakt. Så det var väl det också. Kommer de kunna ha samma lir i år? Och det verkar de ju absolut kunna.
Det ser ut som det.
Ja. Tre raka konferensfinaler för Dallas. Alltså de två senaste har de torskat mot Edmonton Oilers. Så det är mitt nästa lag in på ligasvepet från Western Conference. Ett Oilers som ju såklart många förväntningar och höga förväntningar på sig inför säsongen med tanke på två raka cupfinaler. Men inte jättebra spel inledningsvis får man väl säga. Försvarsspelet har ju varit under isen många gånger och det har varit svårt för dem att plocka segrar. Däremot har de ju tagit en hel del poäng ändå tack vare många övertidsmatcher. Och de har över 500 i poängprocent. Men det är inte en solklar inledning för ett lag som har gått till två raka finaler, eller hur?
Nej, verkligen inte. De var ju ute på en tufft också kanske så här när säsongen inte är ens en fjärdedel gammal, men de var ju verkligen ute på en sån här lång borta turné med vad var det, sju ja, raka bortamatcher tror jag.
De har ju spelat 16 bortamatcher så här långt och bara 8 på hemma.
Ja, men det kan väl spela in en del.
Ja, kan det kan ju vara rätt så det kan vara till deras fördel i vår.
Exakt.
När de ska spurta eller vad man nu ska kalla det. Mm. Men som du säger, bortaplan är inte lätt.
Nej, sen kan inte jag Oilers riktigt lika bra som jag vet att du kan, men brukar inte de ha lite jobbigt på när de åker på bortaturné just på östra sidan, alltså verkligen på kusten där har jag för mig att
ingenting så har jag läst det speciellt, exakt. Men de har ju svårt att börja säsongen bra.
Ja, det har de
ju haft de sista åren. De har ju haft problem inledningsvis. Det var väl också det när Jay Woodcroft fick sparken där och ersattes av Knobloch, att det var också en tuff start. Förra året en tuff start, växte in i säsongen. Och de blev ju, kom ju inte, nu var de tre att slut förra året i Pacific liksom. Så att det har inte varit ett topplag för den översta hyllan under grundserien. De har legat där precis under till och sen har de ju accelererat slutspelet. Men nu är det ändå värt att plocka upp dem lite för att det har ju inte alls sett så bra ut som man kanske ville. Och visst, nu sminkar ju McDavid och Dreisaitl kanske det totala spelet, för de har ju ändå levererat poäng och mål, så att det tar ju ändå bort en del av den här negativa bilden på Oilers kanske, men det jag skulle vilja lyfta med Oilers är ju den här segern de tog nu mot Panthers i reprisen på finalen i väst.
Sista
i Stanley Cup-finalen, förlåt. Ja, men den den senaste omgången här i lördags, när vi efter vi spelade in det här. Det blev ju en fin 6-3-seger för Oilers emot Florida. I Florida, där ju de har fått riktigt tråkiga avslut på säsongerna sista två åren. Så frågan är, kan det vara ett sånt defining moment för Oilers säsong? Att det var den matchen mot ärkerivalen från öst som de kom tillbaka.
Ja, först och främst blev det ju ett perfekt avslut på resan. För det var den sjunde och sista bortamatchen på den här lilla turnén. Då. Så istället för att ha förlorat... Hade de förlorat den matchen så hade de förlorat 5-7. Och nu blev det istället att de vann 3-7. Ja, men 3-4 i record liksom. Jag tror de hade en förlust på övertid också. Så, då blir det på något sätt en helt okej poängskörd på en så tuff bortaresa, men vändpunkt, ja, alltså definitivt, det är väl ingen hemlighet att Oilers verkligen ogillar Panthers och vice versa, så att det fanns väl definitivt en del extra motivation för den här matchen, men det jag tyckte var noterbart från just den segern var ju att en sån spelare som Jack Roslovic gjorde två mål och fortsatte den riktigt vassa säsongsinledningen han har haft. Och han var ju ändå inte en del av planerna från början, om man säger. Han kom in lite på ett bananskal senare och har verkligen spelat sig till en viktig roll i Oilers med sina, vad har han, 17 poäng på 22 matcher. Ja, det så, kanske man inte hade räknat med.
Nej, exakt. Nu har han ju varit framgångsrik tidigare säsonger också. Men att få den här bredden och målskyttet är ju superviktigt för Edmonton. Nu är det väl enda som måste upp är väl målvaktsspelet kanske lite. Och försvarsspelet, det hänger ju ihop det där såklart.
Men just försvarsspelet var ju också någonting som kom igång lite i den matchen, kan man väl säga. Jag menar, Bouchard och Ekholm fick ju riktigt stora hyllningar från coach efter matchen då. Och det är väl inte så konstigt med Ekholm som gjorde, vad gjorde han, 1+2 poängmässigt, gick +5. Och Bouchard tror jag hade 3 assist och gick +5 han också. Det kändes som att det backparet behövde lite den boosten. Att, så här, men,
ja, men de måste visa vägen. Och sen, ja. samtidigt matchen innan mot Tampa var ju också bra från Edmontsons håll. Det var väl egentligen bara Vasilevski som satte stopp för en seger för Edmonton där de förlorade 1-2 i sadden, tror jag det var. Men ja, vi får väl se om den här matchen i Florida kanske var vändningen för Oilers. Och nu ska vi hålla oss kvar i öst, Hampus. Så nu är det dina tre snackisar vi ska ta oss an.
Ja, 2,5 får jag säga att det blir. Andra och tredje punkten är lite tätt sammanflätade då. Men första punkten som jag skulle vilja lyfta, som har stått ut för mig i öst de senaste 2 veckorna då, som har gått sedan vi senast spelade in ett avsnitt, är väl att den ryska målmaskinen i Washington har vaknat ordentligt. Ovechkin, som har skrivits av, jag vet inte hur många gånger, öste in mål, framförallt mål, men även en del assist de här 2 veckorna då, och är nu uppe på 10 mål och 10 assist. Jag ska dubbelkolla så att det var exakt, jag hade det här på förhand, men he's back again. Ja, men igen. Hur många gånger har han skrivits av i det här laget?
Känns ju som att motståndarna efter hans säsongsinledning kanske, men nu får vi nog börja rikta blickarna mot några andra spelare i detta Washington, och sen så bara bang, så kommer han som vanligt och dunkar in sina kassar. Ja, det är imponerande som 40-åring.
Ja, men verkligen.
Att fortsätta leverera mål på det sättet.
Han står på 20 poäng på 22 matcher och går väl mot då, om man räknar liksom enligt mål och poängsnitt, en säsong som kan sluta i 40 mål igen, vilket i sådana fall skulle ta honom upp till drygt 940 mål i karriären. För han passerade ju 900-målsgränsen den här säsongen. Första spelaren genom tiderna att göra det. Så att det känns lite som att han använder den här första månaden lite att jobba sig i form. Han är ju lite av den gamla skolan. Det är, du nämnde McKinnon tidigare. Jag vet att han är ju väldigt inriktad på fitness och äta rätt och liksom ta hand om kroppen. Och Ovechkin är väl kanske inte riktigt av samma skola. Han, han är mer den här 80, 90, tidigt 00-talsspelare där de spelarna kanske kommer in och bara, kanske inte har jobbat stenhårt under sommaren, men spelar sig lite i form och sådär. Han brukar sällan börja lite som Oilers, Ovechkin brukar sällan inleda säsongen bra, men han kommer igång och men den här november månad har varit lite vintage Ovechkin, trots att han är 40 år.
Ja, kul. Vi får se om det håller i sig.
Ja,
för den gode ryssen.
Verkligen.
Vad har du med för snacksa?
Ja, en eller två tillsammans då. Det är väl Toronto Maple Leafs och Florida Panthers. Och Panthers går väl helt okej. Men Maple Leafs befinner ju sig nu nästan i botten av tabellen. Strax över Buffalo Sabres för den absoluta jumboplatsen.
Pratar vi division eller pratar vi konferens?
Vi pratar hela konferensen faktiskt.
Hela konferensen. Ja.
Och det är ju... Men vi har varit inne på det.
Till och med sist i konferensen.
Ja, de gick om här nu, just det.
Ja,
Rangers där.
Exakt.
Ja. Mm. 21 inspelade poäng på 22 matcher, vilket i sig inte är... Alltså, det är inte horribelt. Det är under vad man hade förväntat sig av Toronto, men med tanke på hur tätt packad Eastern Conference är, så är det ju, det är 4 poäng upp till slutspelsplats och det är 9 poäng upp till att, nej inte ens det, det är 6 poäng upp till att leda divisionen. Så, så att det är ju liksom, ja, att de ligger sist just nu kanske inte är helt rättvisande. Men det som har hänt i Maple Leafs är väl delvis att, ja, men de har upplevt en off-season av förändringar, men det har vi pratat om. Men att de har varit så otroligt skadedrabbade. I senaste matchen så återfanns på skadelistan Brandon Carlo, Matthew Nice, Nicholas Roy, Anthony Stolarz, Chris Tanev och Auston Matthews, som kanske är den tyngsta förlusten där på den skadelistan. Det är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken ordinarie spelare som man kanske hade räknat med i relativt ledande roller för Maple Leafs den här säsongen. Så att, ja, en märklig situation sett till hur skadedrabbade de är, hur tungt det går och kanske förväntningarna som fanns på Maple Leafs inför säsongen. Jag vet inte, vad har du sett av dem den här säsongen, den här första fjärdedelen?
Men jag har inte sett jättemycket av Toronto, om jag ska vara helt ärlig. Jag har mer följt dem lite från distans, och det är väl lite som du säger, de har väl inte fått ordning på grejerna. Jag tror vi touchade lite på det här med rollfördelning och sånt när Marner har försvunnit eller den biten.
Ja, det
tidiga avsnitt och sådär. Och det är väl, ja, det är ju fortfarande så kanske lite. Nu har ju, som du sa, nu har skadorna kanske ställt till lite också den sista tiden. Men det är ju fortfarande dugliga hockeyspelare som finns i truppen, även om de saknar 6 stycken namn. Och det är väl helheten i sig som måste upp, oavsett vilka som spelar. Det dagliga måste göras, och jämnheten måste upp oavsett vilka som spelar. Sen är det klart, de har missat eller saknat lite spetskompetens här och där. Men bara tre segrar de senaste 10 matcherna, och det måste vi ändå, det måste man ändå identifiera någonstans och vända på, och det tror jag de jobbar stenhårt med att göra. Sen så
såklart
är de i ett läge nu där de får kanske fler blickar på sig för att det är just Toronto Maple Leafs. Såklart, men de har en uppförsbacke nu i december att jobba upp för. Efter nyår går det fort, med tanke på att det är ett OS-uppehåll också som tar bort 2-3 veckor från säsongen. Så det är mycket matcher nu på hösten, och de måste börja vinna matcher nu för att inte halka för långt efter till nyårsuppehåll, eller nyårsvändningen, när vi vänder blad där.
Men de har ju också haft ett par ljuspunkter. Kanske framförallt William Nylander, som vi har pratat om tidigare i den här podcasten, och även skrivit en hel del om på nhl.com/sv då. Men en spelare i Toronto Maple Leafs som då har kanske axlat lite en större roll för laget i den här motgången, och samtidigt då som de har 2 ledande backar i Brandon Carlo och Chris Tanev på långtidsskadelistan, är ju Oliver Ekman Larsson.
OS-backen väl... Oliver Ekman Larsson.
Visst, OS-backen. Vi kan väl spoila veckans lag lite vidare och hinta om att han är en av 2 backar som jag har tagit ut där i line-upen också. Och det av god anledning, för att om vi säger så här, vad har du koll på, det här är inget test och du behöver inte kunna det här i huvudet, men har du koll på vilken Oliver Ekman Larssons bästa säsong i NHL var och hur många poäng han gjorde då?
Oj, nej, men det är väl någonstans, vad kan det vara, runt, men det är ju innan Florida, det är innan
Correct.
Toronto.
Correct.
Det är innan Vancouver, så det är ju, vi får ju tillbaka till Phoenix Coyotes-tiden. Kanske runt 2017-18 där någonstans, eller är det ännu tidigare? 2014-15 kanske då?
Ja, lite senare. 15-16 är det
15-16
faktiskt.
15-16 där någonstans. Ja, vad kan han ha gjort då i poäng? En 63?
Oliver Ekman Larsson har faktiskt aldrig gjort 60 poäng eller mer. Hans bästa säsong i NHL var 15-16 då för Arizona Coyotes, då han gjorde 55 poäng fördelat på 21 mål, vilket är en vansinnigt bra siffra. och 34 assist, och det gjorde han på 75 matcher då. Vet du vad han är, vet du om man följer hans poängsnitt den här säsongen, vet du hur många poäng han är på väg mot?
Oj, nej, det vet jag inte. Han har gjort 16 på 22 matcher. Det är ju alltså matte så här tidigt.
Nej, vi ska inte förvandla det till mattetest.
Nej, du får nu säga det rakt ut. Men han har gjort 16 på 22 i alla fall, eller något sånt.
Ja, det stämmer. Vilket förvånade mig. 16 på 22, det är ju riktigt bra siffror för en back NHL. Men han, under nuvarande poängtempo så kommer han sluta på 59 poäng. Eller drygt 60 poäng. Det skulle i sådana fall innebära ett nytt karriärsbästa sett till både assist och poäng. Om man återigen utgår från att den, liksom, den fördelningen mellan mål och assist han har nu, 3 plus 13, fortsätter någorlunda resten av säsongen. Det är ju vanskligt med statistik då, men
det är ju det.
Men det säger ändå en del om hur en 34, om hur bra den 34-åriga Oliver Ekman Larsson är just nu. Kanske delvis i en roll han tvingats in i sett till skador, men också han vande ju sig under den första halvan av sin karriär att vara en ledande back, den drivande backen kanske i Coyotes. Så att det är inte en roll han är ovan att ta, och jag menar, det kanske är, ja, men det känns lite som en så här, en andra andning i hans karriär här som kan leda långt. OS långt.
Ja, men det måste han. Det måste komma med. Det tror jag. Det finns verkligen utrymme för honom i den backuppsättningen. Både hans offensiva spel som han uppenbarligen har hittat tillbaka till, men också hans defensiva som han har visat både i Florida när de gick och vann, och även då nu i Toronto, liksom, att han kan spela defensiv bra hockey och är en bra tvåvägsback. En ledare i Toronto också, har man förstått det som. Och sen, och det tror jag han kan vara i ett svenskt OS-lag också, även om det finns många ledartyper där, men jag tror verkligen han är en skön kille också, vilket jag tror hjälper på många sätt. Så Oliver för mig, ska han absolut vara på 8 backar i OS, och sen är det bara hoppas att han fortsätter, för det jag tycker det är kul när det är spelare som har kommit lite snett någonstans, han blir utköpt från Vancouver liksom och hela den biten, och sen hittar en ny roll utan att kanske ha, jag kan tänka mig att kraven var ganska höga när han kom till Vancouver, att nu ska vi ha en toppback här under flera år, och så blev det inte riktigt så, och då ja, men att han sen hittar en roll och kan liksom växa i den rollen utan att ha superstora krav på att han måste göra 80 poäng, utan det finns andra som ska göra poängen i Toronto. Nej, det är kul tycker jag. Det är roligt när de sakerna händer. Så att han kan nog fortsätta vara den backen för dem under hela den här säsongen.
Helt enig. Kul. Och sen det tredje laget så, som jag tänkte ta upp var ju då Panthers, som följer lite i samma hjulspår som Maple Leafs. Att de ligger för närvarande utanför slutspelsplats. De har 2 poäng mer än Maple Leafs, men är ju, ja, men de spelar ju samma division, så de är ju väldigt nära 2 poäng från slutspelsplats och 4 poäng från i toppen av divisionen. Det är jämnt, men de dras ju också med en hel uppsättning skador. Vi känner ju till Alexander Barkov och Matthew Tkachuk. Tkachuk börjar väl jobba sig tillbaka och är väl,
ja, det verkar så på Bill Seedo faktiskt.
Men de har ju liksom senaste skaderapporten, så hade de Eetu Luostarinen, Cole Schwint, Barkov, Tkachuk, Nosek har varit skadad hela säsongen, Jonna Gadjovic och Dmitry Kulikov på skadelistan. Och det är också en hel del tunga pjäser, ordinarie spelare. Så en generell liksom, skadesituationen i NHL och kanske framförallt i Eastern Conference har ju varit helt väldigt intensiv den här första fjärdedelen. Vi såg ju
men det är ju mycket matcher också.
Det alltså, är lite komprimerat schema, visst är det det?
Exakt, jo, men det är det ju med tanke på OS och sådär. Det är mycket matcher, det är mycket resande, det är många back-to-backs och det är hela den biten. Och sen är det vissa skador lite mer av den udda typen, Jack Hughes och en icke-hockeyrelaterad skada har de väl löpt den till i Davis. Plus då Luostarinen som fick brännskador. Vid någon grillning tyckte jag Paul Maurice bekräftade. Så att dels dem, men som du säger, skadeläget överlag är ju ganska anmärkningsvärt. Och det kan ju bero ganska mycket på spelschemat just nu. Som ju kommer att planas ut ju längre in på säsongen vi kommer. Men just nu är det mycket matcher för många lag. Och det sliter såklart på kropparna.
Verkligen, verkligen.
Jag tänker med Florida där. Ska det finnas någon oro för Florida? Med tanke på alltså att de är utanför slutspel nu. Det finns ju ett par lag i Atlantic som verkligen är bra den här säsongen i Ottawa. Och Detroit får man väl ändå säga. Som kanske... just nu klivit om dem lite i spelmässigt.
Ja, jo, men så är det väl. Jag minns att vi pratade lite löst om det redan innan säsongen, att liksom, men är giganternas tid förbi i Atlantic framförallt, och då refererade till Toronto och Florida. Och just nu så ser det ju lite ut så, men ja, de har ju spelat mycket hockey, framförallt Florida de senaste åren, så att det är väl kanske inte så konstigt med komprimerat schema också, att kropparna går lite sönder. Men det finns ju också, då får man ju betänka att det finns ju ett sparkapital hos dem som heter Duga. Och men med tanke på hur jämn och tät isen är, där egentligen ingen har dragit ifrån och ingen heller har fallit bort helt. Jag har svårt att se att Panthers inte skulle hämta sig tillräckligt för att åtminstone spela sig till slutspel.
Det här är William Nylander. Du lyssnar på Längs Sargen, officiell podcast för nhl.com/sv.
Så där, då har vi ju lyssnat till William Nylander, som absolut tycker att du ska lyssna på den här podcasten. William Nylander är dock inte med i det här avsnittet mycket mer än så, för att det är dags för Duvefelts lineup, och där får inte Nylander plats den här veckan. Men vilka får det egentligen, Hampus?
Ja, vi börjar väl från eget mål då, så att säga. Och där har vi redan spoilat lite hur det ser ut. Det är förstås Jesper Wallstedt, Minnesota Wilds målvaktsfenomen, som tar plats i buren. Sen vi spelade in vårt senaste ordinarie avsnitt så har han spelat 3 matcher, vunnit alla 3, hållit nollan i 2 och har en räddningsprocent på 97,1 med ett snitt på 0,98. Det är sanslösa siffror och i min mening OS-värdiga. Men det har vi redan gått igenom. Om vi går vidare till backplats då, så kan vi ju återigen ta ett namn jag redan har avslöjat i Oliver Ekman Larsson, som tar plats. Han har gjort 6 poäng på 6 matcher sen vi spelade i vårt senaste avsnitt. Och ser ut att gå mot ett karriärsbästa i poäng vid 34 års ålder. Det är häftigt. På andra backplats så har vi faktiskt den poängbästa spelaren i den poängbästa svenska spelaren i NHL just nu och de senaste 2 veckorna i Calgary Flames back Rasmus Andersson. Han har gjort 11 poäng, 3 plus 8, över sina 7 senaste matcher och har väl skakat lite liv i ett Calgary Flames som har sett ut att sakna en del av den varan så här under första fjärdedelen av säsongen. Så riktigt stark insats från Andersson. Går vi över till forwardsposition så har vi en kedja med Buffalo Sabres Isak Rosén, Vancouver Canucks Elias Pettersson och Detroit Red Wings Lucas Raymond som trio. Vad säger du om den line-upen?
Jag gillar den line-upen. Det var ju lite synd att Isak Rosén blev nedskickad här till AHL nu på under söndagen, vad det verkar. Men han har ju varit fin sedan han kom upp och gett laget en liten boost, får man väl ändå säga, Buffalo offensivt som inte har varit stekhetare annars under säsongen. Men
sen
har ju gjort mycket poäng i AHL de senaste säsongerna och har ju den där spetsegenskapen i sig. Hoppas han får fler chanser under säsongen.
Och det låter ju som att han kommer få. För som du säger, tajmingen är ju inte optimal att komma med i veckans lag när man precis dagen innan vi spelar in det här har skickats ner tillbaka till AHL. Men det coach Lindy Ruff sa om Rosén under den här tiden han har varit uppe då, en tid under vilken han har noterat 5 poäng på 6 matcher, så sa han, he made a difference for us. Nu switchar vi till lite engelska här. His play was noticeable. He played very well. I told him it's not the last time we're going to see you this year for sure. Eller it's not the last. Ja.
Så nej, det är ju bra för Isak Roséns skull liksom, att han kommer få chansen igen. Sen är det kanske konstigt att man skickar ner honom då när det har gått så bra. Men det kan inte vi sitta och vi vet ju inte vad som händer bakom kulisserna i Buffalo precis.
Nej, vi sitter bara och tycker, eller hur?
Ja, exakt. Lite så är det.
Vet du för övrigt varför Isak Rosén inte räknas som rookie i NHL den här säsongen?
Berätta för mig.
Mm-hmm. Trots att han är 22 år gammal och valdes i draften 2021 och spelat totalt 25 NHL-matcher, så är det för att han har spelat 6 matcher eller mer i NHL de 2 senaste säsongerna, och då tappar man sin rookie-status. Så att, ja, lite kuriosa sådär.
Ja, tack för den. Tack för den.
Den tar du med dig, va?
Ja, absolut.
Ja. Och sen Raymond och Pettersson, ja, de gör sin grej, de presterar. Raymond har gjort 10 poäng på 6 matcher de senaste 2 veckorna, och Elias Pettersson, som du flaggade lite för, vill jag minnas, i senaste avsnittet. Jag kommer inte ihåg om det var vårt extrainsatta avsnitt på scen.
Nej, jag kommer inte ihåg vad det var riktigt. Men jag flaggade.
Jag minns att du har flaggat att han för att
ganska bra ut ju. Sista tiden. Och han frågasatt inför säsongen med tanke på fjolåret och sådär. Men starka papper i defensiven, bland de forwards i ligan som täcker flest skott. Han får starta ganska mycket i egen zon, med tanke på att Canucks har haft många centra borta, och han är den de har gått i lov för att ta hand om, matchat mot de bästa motståndarkedjorna och så vidare. Och då kanske inledningsvis blev det lite lidande på hans offensiv, men nu börjar Canucks få tillbaka lite spelare, det blir lite avlastning på honom. Och då har ju också mål och assist kommit från hans klubba, vilket är efterlängtat såklart. Och nu är han den där första centern som Canucks vill att han ska vara. Sen finns det ju säkert de som tycker att han ska göra ännu fler poäng. Och visst, det kommer kanske i takt med att Canucks börjar vinna matcher. De har väl förlorat 8 av sina 9 senaste eller sånt just nu. Och har inte flytit med sig riktigt kanske. Men
han levererar åtminstone.
Han levererar åtminstone, och nu kan vi väl börja, om han har varit ett företecken i någon slags OS-diskussion, så kanske det börjar rätas ut till hans fördel igen då, för nu ser han ju stark ut igen. EP40.
Perfekt andra center bakom Leo Karlsson.
Ja, men spännande lag måste vi ändå säga ju.
Cool.
Någonting framåt här du ser fram emot, och vi ska börja runda av det här avsnittet. Vi har hållit på snart timmen, och det är ganska länge ändå. Har du något du ser fram emot att se här innan vi spelar in nästa avsnitt, som ju blir när blir det egentligen, om vi ska hålla den här 2-veckorstakten? Det blir vilket datum blir det?
8 december här.
8 december, ja, då, det blir kul, för då är det, då vet vi också om vilka svenska spelare som kommer representerar Sverige i JVM. Den tas ut den 5 december, plockas den truppen ut. Det är alltid kul vilka talanger som kommer med där. Det är ju en stor hockeyhändelse såklart, så det kommer vi prata om.
Det kommer vi prata om.
Den 8. Något annat du ser fram emot de kommande veckorna?
Att vi går in i december. Kanske. Ett steg närmare jul. Det är ju trevligt.
Du gillar det, ja.
Lite snö ute kanske.
Ja, det har vi här, i alla fall nere i söder. Jag vet inte hur det är i utbrottlandet, men
Det är grått och kallt, men inte så mycket snö just nu, tyvärr.
Grått och trist är det i alla fall inte om man tittar på Jesper Wallstedt eller Colorado Avalanche, som har varit de stora snackisarna det här avsnittet. Hampus, vi rundar väl upp det här avsnittet och säger tack för idag.
Ja, tack för idag. Följ oss på nhl.com/sv, där vi skriver artiklar varje dag. Och ni hittar den här podcasten längs sargen på Spotify, Apple Podcast och ja, där man hittar podcasts generellt. Visst är det så?
Så är det. Hej då!